Hej och välkomna till HumPod, aktuell forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Jag heter Tommy Gustafsson.
Och jag heter Anna-Karin Arvidsson.
Och dagens gäst är Matilda Plöjel som är universitetslektor i design här på Linnéuniversitetet. Hej, välkommen Matilda.
Tack för inbjudan att få vara med.
Ja, vi brukar alltid inleda den här podden med att fråga, hur hamnade du på Linnéuniversitetet?
Jag blev inbjuden. Första gången jag blev inbjuden var för att föreläsa om mitt förlag, Sailor Press, i en kurs på Visual Communication Plus Change som heter, med ettorna där, de som heter Artist Books, där de gör Artist Books. Sen fick jag vara med nästa gång, så, men du kanske kan handleda lite. Och så fortsatte jag där i den kursen, och sen fick jag lite, och sen växte det, och man insåg, ja men här behöver vi en grafisk formgivare så då fick jag mer och mer handledning och mer föreläsningar, och sen har det liksom rullat på så, kan man säga. Så att jag har varit extern eller frilans första uppdragen tror jag var 2017, så jag har liksom varit med Linnéuniversitetet under en ganska lång tid, även om anställningen är väldigt ny.
Och nu har du ju blivit anställd då som lektor i design här på Linnéuniversitetet, men du är även bokformgivare, fotoboksförläggare och bokförläggare med en väldigt stark bakgrund med konstnärlig koppling. Hur ser du på konstens roll inom akademin?
Ja, alltså det är en jättestor och väldigt svår fråga. Och även om jag, alltså när jag, som grafisk formgivare, så har jag alltid haft ett fokus på bokformgivning. Jag driver också det här förlaget där jag samarbetar nära med konstnärer. Men jag är ju inte konstnär själv, och jag är inte konstvetare, utan jag kommer ju med ett grafisk formgivningsperspektiv. Så det får bli ett generellt svar på frågan. Och då tänker jag att, som jag funderar kring det, så tänker jag att konsten tillför den här kunskapen som är svår att mäta, som inte är så kvantifierbar, men ändå är oerhört viktig. Kanske speciellt i dessa tider när vi måste hantera en klimatkris som vi befinner oss i, där en del av lösningen naturligtvis är ganska teknisk, ekonomisk, men en annan del av lösningen, eller hur vi ska hantera det här, är ju också till exempel att vi måste göra en ganska grundläggande och omfattande livsstilsomställning, där vi måste försöka föreställa oss framtid och som vi inte vet någonting om, och som vi inte, men vi måste ändå liksom hantera det och försöka. Och där tror jag kunskap som konsten och andra kreativa näringar, kreativa fält kan bidra med. Där tror jag de är oerhört viktiga. Och det känns viktigt att det också finns, att konsten också får ta plats inom akademin, just för att den är lite svårdefinierbar, den här kunskapen, så är det lätt att man bortser från den, att det är någonting som händer vid sidan av det riktiga eller det viktiga. Eller det är möjligtvis att vi kan ha konsten för att uppnå ett annat mål, minska mental ohälsa eller minska segregation. Men konsten har ju väldigt mycket kunskap i sig själv, och jag tror att genom att konsten blir en del inom akademin så stärks positionen, och att konsten måste få finnas på många områden i samhället. Men som sagt, det här var bara mina egna funderingar kring det.
Spännande. Vi återkommer till din roll som bokformgivare och bokförläggare och fotoboksförläggare. Och som du själv också uttryckte, boknörd. Du har ju utarbetat metoder för hur du vill arbeta i den här rollen, som du inte heller gärna gör avkall på. Skulle du kunna berätta lite mer om vilken kontext som du arbetar i och om de här metoderna som du använder dig av?
Ja, då tänker jag att vi får ta det lite från början. Jag startade, Sailor Press är ju ett väldigt litet, alltså det är ett oberoende mikroförlag eller publiceringsplattform, kan man säga. Och jag startade det för att jag var väldigt frustrerad över att successivt så de uppdrag från konstinstitutioner där jag hade fått ganska stor kreativ frihet att ta fram koncept som främst stöttade det konstnärliga innehållet i en katalog. Det drevs mer och mer åt att katalogen skulle ses som ett verktyg för branding av en institution. Och marknadsavdelningarna hade plötsligt väldigt mycket att säga till om museibutikerna skulle lägga sig i. Och det där blev en väldigt, för mig blev det väldigt frustrerande. Så då startade jag, eller då, ja, för då, till slut så blev jag så trött på mig själv helt enkelt att jag bestämde mig för att, nej men om jag tror att det går att göra böcker på ett annat sätt så får jag starta ett förlag och pröva de här idéerna. Så det är liksom grunden för Sailor Press, att det är ett utrymme där jag får prova att göra böcker på ett annat sätt som inte alls är styrt av marknadens villkor och det finns inga ambitioner om att det ska bära sig ekonomiskt. Jag får betala hyran med andra uppdrag och det finns inga ambitioner om att det ska växa utan det ska bara vara det här lilla laboratoriet där man kan undersöka hur man kan göra böcker som både undersöker innehållet som kommer från konstnärerna och boken som medium. Så att hur kan boken vara mer än bara en behållare eller container för ett innehåll? Hur kan själva materialiteten i boken hjälpa till att förmedla och stärka ett budskap från konstnärerna? Det innebär att det är väldigt nära samarbete med konstnärer, ett väldigt så här horisontellt samarbete. Konstnärerna får naturligtvis komma med förslag som påverkar formen, men jag kommer också med förslag som påverkar innehållet. Så att en grundsten är att det finns en tillit mellan mig och konstnären, att vi litar på varandra och att man låter varandra, ja, att det inte finns några hierarkier, att vi är båda experter på varsin bit, jag på boken, konstnären på innehållet, men vi möts och tillåts liksom pendla där mellan våra roller och våra kunskaper för att se hur vi kan utveckla en bok som stärker innehållet på bästa sätt. Och det är inte Det är aldrig kataloger, det är aldrig monografier, utan det är när en konstnär har gjort ett verk som ska fungera i bokform som vi gör det här. Och det har också inneburit att min roll som grafisk formgivare har också utvidgats. Nu är jag ju både bokformgivare och förläggare, så den är redan utvidgad, men som grafisk formgivare så har jag också min roll som redaktör, vilket är ett lite trubbigt ord på svenska. Editor funkar bättre för där är det mer att man tar ett helhetsgrepp om hela innehållet, både text och bild. Min roll som redaktör eller editor har blivit en stor del, så det är nu en del utav min designprocess när jag gör böcker. Och ja, men jag lägger mig i allt, precis allt, så styr upp. Från första, det är också böcker som kommer som inte, det är inte så, åh, jag har det här materialet, det ska vara precis så här, kan du formge det? Utan jag kommer in väldigt tidigt, jag har en idé om att göra en bok med det här, hur skulle detta kunna bli en bok? Så jag kommer in väldigt tidigt och sen är jag ju med och styr upp hela produktionen och till distribution. Men det betyder inte att målet är aldrig att man ska se på en bok att, åh, Plöjel har gjort en bok, utan målet är ju alltid att det ska kännas, att det bästa som kan hända är när man är på en bokmässa och någon säger, åh, undrar om inte det där är Anna Strands nya bok eller det där är Helgas nya bok, att boken ska känna, även om jag lägger mig i så är det för att boken verkligen ska liksom stärka det konstnären vill säga. Det ska verkligen kännas som konstnärens bok i slutändan.
Men det är spännande att höra om hur, att du å ena sidan säger att du lägger dig i allt, men samtidigt så ska det inte synas att du har lagt dig i. Så skulle du kunna ge kanske något lite mer konkret exempel på hur det här arbetet har gått till i något av dina projekt?
Ja, men det fanns en bok som jag gjorde ganska tidigt med Kristina Bengtsson och Lotten Paulsson som heter We Look and We See. Där de här själva, de hade gjort en utställning eller en installation i ett skyltfönster med diaprojicering av text och bild. Och sen ville de göra det till en publikation. Men hade lite kört fast och kom förbi. Och det var när de berättade om projektet så lät det jättespännande. Men när jag fick se deras dummy så var det liksom, ja, det var inget jag gick till, alltså jag fattar, nej, jag gick inte riktigt igång på det. Men sen så visade de en bild från installationen. Och då var det liksom så här, man bara, det kändes som det gick som den här lilla blixten som kan gå från toppen av skallen ner längs ryggraden och upp igen. Bara, men vänta, 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 här är ju boken. För att när man fick se bilderna projicerade och fick se hela installationen så kom materialet plötsligt till liv. Så då sa jag, men det är ju det här som är boken. Själva, och de konstnärerna var, nej men fast det där är ju bara något vi roddade med för att ha någonting att projicera på. Men så gick de, så vi skilde så, men sen kom de tillbaks efter ett par veckor och hade funderat och sagt, men du har, det stämmer nog, det är det här som kommer bli, det här kan bli en bok liksom. Det är det här, det är så här, det är nog så här vi ska gå vidare. Och då, ja, så sen gjorde vi, så byggde vi upp den här installationen igen och formgav boken i kameran helt enkelt genom att så. Så det är ju ett exempel, det var ju inget, det var ett ganska stort, på sätt och vis var det ett ganska stort ingrepp i deras konstnärliga integritet. Och där bygger det också på att de litade på mig och att jag, alltså, och jag litade på dem att jag kan våga föreslå en sån här grej. Och det är inte så att jag säger att det måste vara så här, det är ett förslag. Men när man ser boken så känns det som, så känns det väldigt självklart. Det känns liksom inte som ett påklistrat koncept efteråt. Så det kan man säga, det är ett exempel på hur det kan funka.
Jag vill gärna fortsätta fråga lite om det här med konstnärlig forskning. Jag har sysslat en del med det själv och undervisar i det på kreativt skrivande. Och där är långa diskussioner om vad är konstnärlig forskning kontra då vetenskaplig forskning. För vi var ju inne på det här att vi är ju liksom i akademin. Mm. Och konstnärliga ämnen har liksom flyttat in i akademin och därmed, som du sa, fått prestige och kan göra större nytta kanske. Men hur ser du på skillnaden mellan konstnärlig forskning och vetenskaplig forskning? Och vad är, finns det någon samhällsnytta med då konstnärlig forskning i det här fallet?
Ja, alltså, nu tror jag att jag måste återigen bara vara väldigt precis, att den jag har, alltså jag har för egen del och på grund av, för att kunna vidareutveckla vad jag undervisar, så har jag läst in mig på och följt practice-based artistic research, alltså konstnärlig forskning som har grundat sig i praktik inom grafisk formgivning, vilket ju är, bara för att förtydliga, det är ju, även konstnärlig forskning är ju ett ganska förhållandevis nytt område. Och om man snävar in det ännu mer till grafisk formgivning, illustration, åtminstone om man håller sig i Skandinavien, så är det ännu nyare. Så att jag har börjat, alltså, så jag följer vissa av de första som ska nu doktorera på Konstfack. Illustration till exempel har jag följt nära. Det finns Anneton Knutsen i Oslos arbete som också är superspännande. Men det är verkligen pionjärinsatser. Men jag tänker att det jag också har insett, nu kanske jag inte svarar direkt på frågan utan lite vid sidan om, men det jag har insett när jag läst in mig på den här typen av forskning är hur likt det är min vanliga arbetsmetod som när jag jobbar som grafisk formgivare, när jag jobbar som bokformgivare på Sailor Press, så gör jag ju alla de steg som ingår i ett forskning, i ett PhD-projekt. Gör jag ju, men det som saknas för att det ska bli forskning är ju att det måste formaliseras och den här kunskapen måste kommuniceras tydligare. Och det tror jag är väldigt viktigt, för det har under lång tid forskats från vetenskapligt håll på våra arbeten som praktiker. Och då får man fram en typ av kunskap. Jag tror att man får fram en helt annan typ av kunskap om praktikerna själva försöker kommunicera den här kunskapen, försöker formalisera vad det är vi gör, hur vi gör, varför vi gör det och vad vi kan. Ja. Och återigen så, med att knyta an det lite till den här konstens roll som vi pratade om i början, att jag tror att det är viktigt att få in den här delen som just inte är exakt mätbar och kvantifierbar, utan de här mycket svårare grejerna som ändå är viktiga. Jag kan se, alltså det är viktigt för att också för att utveckla fältet grafisk formgivning till exempel, så är det jätteviktigt att den här delen byggs på. Det ska inte bara vara den delen, men jag tror det är en väldigt viktig del som behöver stärkas. Också för att det kan vara en sån viktig röst i samhället och det kan vara en viktig Alltså vi behöver de här, återigen med klimatkrisen, vi kommer behöva den typen av kreativa fält, kommer behöva, det kommer verkligen behövas för att vi ska kunna tackla den här situationen.
Får jag ställa en följdfråga där då? Jag håller med dig här om att det behövs liksom en slags formalisering för att man ska kunna undervisa om det och så vidare, för och vidare. Men om man formaliserar och systematiserar då konst i största allmänhet, finns det inte en fara med att man liksom snävar in den då och lär bara ut ett koncept? Alltså, du vet, den här konstnärliga friheten etc. Hur ser du på det?
Ja, men det är ju verkligen en knäckfråga, och det är också väldigt spännande. Det är därför det är så otroligt spännande att följa Cecilia Flumés arbete. Hon gör en doktorerad i illustration, den första som examineras av Konstfack. Och hon får också göra det här pionjärarbetet med att definiera vad är konstnärlig forskning i den här kontexten, i det här sammanhanget, och hur får jag utrymme att inte... Ja, att det inte ska snävas in, som du säger, att jag ska svara på exakt de här frågorna, jag ska uppfylla precis det här, utan hon måste ju själv bryta ny mark för att visa, men det är det här illustration, forskning i illustration kan vara det här, det kan göra det här. Men det är också någonting som håller på att formuleras just nu, och jag tror det är jätteviktigt att man har tidsperspektivet, att det här är jättenytt, och nej, det kommer inte funka om det blir för nära den vetenskapliga forskningen, för då är det liksom ingen poäng, då blir det ju inget komplement, utan man måste se till de här, alltså hur kan praktikbaserad konstnärlig forskning bli ett komplement till den vetenskapliga forskningen. Och där håller vi, alltså det är jättesvårt, och det håller ju på att hända just nu, åtminstone inom grafisk formgivning.
Jag vill igen återkomma till dig som förläggare och de böcker som publiceras genom ditt förlag Sailor Press. Det är cirka, eller vi kan säga i genomsnitt, så är en bok publiceras i ungefär 300 exemplar. Och jag kan tänka mig att ibland är det lite fler, ibland är det kanske också till och med färre. Det är ju inte tänkt att de här böckerna ska nå en stor publik. Den fysiska utformningen kräver ofta också varsam hantering. Så jag undrar, var hamnar dina böcker efter publicering, och vem vänder du dig till?
Alltså de som är intresserade av Sailor Press böcker är antingen så är man intresserad av konst, alltså de konstnärer som jag publicerar, man följer dem, man är intresserad av deras verk. Eller så är man intresserad av alltså allmänt fotointresserad. Eller en annan kategori är att man är intresserad av böcker. Det är liksom, så det är ett ganska smalt fält. Jag tänker att det är helt okej att det får vara ett smalt, att de här böckerna vänder sig. De här kommer aldrig bli, jag tror inte att det här någonsin kommer bli liksom 10 000 upplagor av de här böckerna. Dels är den här, även om du jobbar mot institutioner, så är det små upplagor man opererar med. Och hellre att man gör 300 böcker som hamnar hos personer som verkligen är intresserade och bryr sig om det här. Och jag har inga illusioner av att det här är att alla skulle vara intresserade, alla behöver en Sailor Press-bok, så är det inte. Man måste ha ett visst, de ställer en del krav på läsaren. Man måste ha ett visst förintresse av någon, antingen av böcker eller foto eller konstnär. Alltså man måste ha för att det ska vara, ja. Jag tror verkligen inte att alla kommer tycka de här böckerna är intressanta. Och jag tycker att det är helt fint att man får lov att vara väldigt nischad. Sen vill jag ju gärna att de ska vara tillgängliga, men jag är också fullt medveten om att de ska inte, alltså jag ser ingen poäng att de ska finnas på alla folkbibliotek i Sverige till exempel, för att de är svårhanterliga, de funkar inte i en vanlig hantering. Dels så är realiteten för de flesta folkbibliotek är att det är platsbrist. Varför ska den här boken utan sammanhang hamna här? Däremot tycker jag det är jätteviktigt att de finns i bibliotek som har en inriktning på konst eller foto, till exempel på olika utbildningar. Så därför så har jag ju, så donerar jag ju Sailor Press böcker till olika alltså skolbibliotek. De får hela utgivningen, eller Hasselblad Centers bibliotek har någon slags, att de får alltid ett ex av alla böcker ut, för att de ska finnas på bibliotek som är nischade men som också är öppna och tillgängliga för allmänheten. Så att det kanske var ett svar på din fråga, Anna-Karin.
Det tycker jag att det var. Men jag tänkte också på den här varsamma hanteringen, för där finns ju också ett hantverk i boken. Vill du berätta lite om det?
Ja, alltså det är ju så att de flesta böckerna har begränsad budget. De finansieras av att konstnärerna söker medel, helt enkelt för att det inte finns några riktigt bra medel som man kan söka som förläggare. Så konstnärerna söker stipendium för att bekosta bokproduktionen. Och då blir det ju begränsade budgetar. I och med att de är baserade på foton så krävs det att inlagorna trycks med bästa möjliga tryckkvalitet, vilket kostar pengar, men det krävs för att bilderna ska komma till sin rätt. Så å ena sidan så är böckerna pushar verkligen vad som går att göra industriellt för att få bästa möjliga kvalitet på saker och ting. Å andra sidan när det då kommer till saker som omslag och bindning så finns det inte så mycket pengar kvar, utan då får det ofta bli mer low-tech-lösningar där man gör vissa handarbetesmoment själv. Det också har förekommit, men vi har acetontryckt omslag, jag är en konstnär, vilket ju är liksom en väldigt primitiv, man står och gnuggar med en bomullstuss stoppad i aceton på utskrifter, liksom för att skapa omslag. Det tejpas in textsidor, det slime-marmoreras direkt på grå board. Så det är liksom en kombination av så bra det går att göra inom tryck i Sverige eller Danmark, och en kommer av kreativa low-tech-lösningar. Och då blir det ofta skörare böcker, eftersom om målet hade varit hållbara böcker, då är man också väldigt mycket mer begränsad. Och hela grundtanken med Sailor Press är att jag vill undersöka den här materialiteten. Vad kan ett, om vi inte gör standardböcker, hur kan materialitet som pappersval, bindningstyper, vad kan det lägga till? Vad kan det lägga till ett innehåll?
Du har ju många intressanta projekt på Sailor Press, och ett av dem är Les Archives Suédois, öppnandet, som är centrerat kring konstnärerna Anna Ekman och Cecilia Järdemars arbete med en rad glasplåtar från svenska missionärer i Kongo 1890 till 1930, och som de gjorde en utställning av. Och du har ju gett ut en bok då kring det här, och jag skulle vilja veta vad du tycker om principiellt vad som händer när man tar bilder från en historisk kontext, i det här fallet då, och förflyttar det då till ett konstnärligt sammanhang, i det här fallet en bok.
Ja, återigen så får jag svara som bokformgivare och det etiska ansvar man faktiskt har som grafisk formgivare. För det skiljer, alltså man har ansvar för, konstnärerna har ansvar för ett visst område, och som bokformgivare har man lite grann ansvar för ett annan del. Och jag tyckte, alltså det tog rätt lång tid innan jag bestämde mig för att tacka ja till det här projektet. För jag tyckte det var, ja men dels var det en fråga om var det verkligen jag som skulle göra det här projektet som en vit svensk formgivare. Hur ska jag kunna, var det verkligen rätt att jag gjorde det? Hur undviker man att detta inte bara blir en upprepning av de övergrepp och det våld som de här bilderna faktiskt vittnar om? Så jag var rätt tveksam. Men sen blev jag inbjuden till ett seminarium där en representant för den kongolesiska diasporan i Sverige var med, och hon hade ett jättebra anförande där hon betonade, ja men det här handlar om Sveriges och Kongos historia, det här handlar om vår gemensamma historia, och framför allt handlar det här om vår gemensamma framtid. Och det var lite som att Just det, jag gör ju inte en bok om någon annans historia, jag gör ju en bok om min egen historia. Och då kändes det som att, okej, men då kunde jag någonstans motivera att jag jobbade med det här materialet. Och sen försökte jag olika strategier, för att till exempel så försökte jag in i det längsta hitta en illustratör eller formgivare eller typsnittsformgivare i Kongo jag skulle kunna samarbeta med, eller också finns det någon afrosvensk med Kongo, alltså som har rötter från Kongo som jag skulle kunna samarbeta med, men det lyckades inte, bland annat för att internet ligger nere i Kongo, så att vill man ha ett samarbete, förklarade konstnären sen, så måste man i princip vara på plats. Det var så de genomförde allt hände på plats. Så då fick jag istället tänka, men okej, men då behöver jag en mentor som är van att jobba med intersektionellt och normkreativt med grafisk formgivning. Så då såg jag till att skaffa mig en mentor som jag kunde dubbelkolla mina beslut med, eller liksom kunde ha en diskussion med. Och sen blev det viktigt att det blev också ganska många, alltså det blev också rätt mycket, i den här redaktionella delen blev väldigt viktig. Att till exempel så tyckte jag det var viktigt att göra konstnärernas process så transparent som möjligt. Så jag föreslog att vi la till ett processkapitel i början, snarare än att bara visa dokumentation från utställning, så att man kunde följa alltså deras resor mellan Sverige och Kongo, och också liksom, ja men så här gjorde vi, inte för att säga att så här ska alla hantera det här materialet, utan som att så här hanterade de här konstnärerna det här materialet. Det blev också viktigt att visa samma verk visas flera gånger i boken i olika kontexter, för det blev så otroligt tydligt vilken skillnad, alltså vilka olika, hur man läser en bild, om den visas i en liksom White Cube Gallery i centrala Stockholm, eller om samma bild visas på en missionärsstation i Kongo, eller på Moderna Museet i Kongo, eller när det ställs ut i Gävle på en konsthall där, alltså, eller om det ställs ut i Jönköping. Det blir olika, alltså den geografiska kontexten gör att man läser bilderna väldigt, väldigt olika. Så det var också viktigt att få med. Sen läste jag ju på jättemycket. Alltså det var också ett projekt som tog lång tid, så jag hade tid. Så jag gjorde min hemläxa, jag läste på om vad hade missionärerna för sig i Kongo. Jag visste liksom ingenting om deras arbete. Jag läste på om strukturell rasism i Sverige idag, för det är ju liksom konsekvenserna vi tar av det. Och jag läste på om, ja, men vad händer? Vad finns det för typ? Hur ser typografi ut vad finns det för typografi scen i? Då försökte jag börja med Kongo, men fick ganska snabbt vidga mig till Afrika. Sådär. Så att jag liksom försökte sätta mig in i så brett som möjligt. Jag allmänbildar mig på många områden. Och då när jag läste på om missionärernas arbete så lärde jag mig att det första de tog med sig, det första de etablerade på sina olika missionsstationer runt om i världen var tryckpressar för att kunna sprida Guds ord via tryckt material. Så då blev, och det, för det var ju svårt, alltså hur börjar man ens sätta sig in i kolonialism, postkolonialism? Alltså det är ju så otroligt svåra, stora ämnen. Men då fick liksom typografi och tryck bli min ingång in till det här. Och då insåg jag också, eller förstod också, att missionärerna de har ju länge hyllats för sin insats att skapa skriftspråk av de talade dialekterna i Afrika. Och det var ju oerhört ambitiöst. De hade med sig väldigt tidig inspelningsutrustning, de skapade ordböcker, de skapade grammatiker och så tryckt översatte de psalmer och bibeltexter. Och det har ju också ofta hyllats i Sverige som en stor, inte bara i Sverige, utan som en pionjär, alltså en väldigt viktig insats. Medan det samtidigt också är ett av de mest effektiva sätten att utplåna en existerande kultur som bygger på en muntlig tradition. Och att detta banade verkligen väg, även om missionärerna själva inte samarbetade med kolonialmakten, så banade det ändå väg för att de ja, när de genomförde detta. Och jag hade hittills bara tänkt på det latinska alfabetet. Det är ingenting jag hade funderat på. Alltså det är bara något jag använder. Men det är liksom, det gav mig verkligen en tankeställare. Så då, för att, då kände jag att jag måste, det får inte, det är viktigt att det här blir en så bra bok som möjligt. Men den får inte heller bli för fin. Det måste finnas en kritik. Så då bytte jag ut alla gemena, alltså små bokstäver, alla gemena T i typsnittet byttes ut mot korstecken. Som då en symbol både för kristendom men också såklart för död och förstörelse. Så det går liksom som en, alla texter i hela boken är satta på det här viset för att få in en kritik av det här. Och sen det som också är, alltså grundfrågan är ju också, det kanske är en fråga mer till konstnärerna, men den hamnade ju också på mitt bord eftersom jag formgav boken, är ju, men är det ens en gång rätt? Alltså hur hanterar vi de här bildarkiven? Vad är det ens rätt att vi är inne och tittar på dem nu? Då kan man ju säga att i Kongo, de har digitaliserats arkiven och nu försöker man hitta sätt att de ska finnas tillgängliga i Kongo. Där är det ju en del, där finns inga glasplåtar nästan kvar för att de har förstörts i stridigheter, väder, vind har förstört dem. Och där får man liksom tillbaks en del av historien när bilderna har visats på missionsstationen, så berättar konstnären att då kände ju folk plötsligt igen, alltså avlägsna släktingar, ja men det är ju den personen, så där är det ju för i Sverige, så där läser man ju bilderna på ett sätt, men i Sverige är det ju problematiskt. Så då la jag till, eller föreslog jag, konstnären var med på det, la jag till, om man vänder på boken så finns det en del som heter arkivet. Och det består utav osprättade sidor, det är bara ett vikt tryckark. Och inuti dem så ser man de glasplåtar som konstnärerna valde att bearbeta i sina verk, obearbetade. Och vill man som läsare titta på de här så måste man liksom sprätta upp sidorna. Vilket dels är en ganska alltså det är en ganska våldsam handling att sprätta in. Alltså det är lite så, vilket på något vis också förstärker det här. Men ska vi, alltså är det här är inte bara, vi kan inte bara sitta här och titta på det här som kuriosa. Det här är på riktigt, det här är liksom, ja. Och så dels vill jag väcka det, men sen också ställa läsaren inför det dilemma eller de frågor som alla som arbetar med de här bilderna måste ställa sig. Är det rätt att jag tittar på de här bilderna? Om jag tittar på de här bilderna, hur tar jag ansvar för den handlingen? Så det var, ja, så det var sån, så det var ett väldigt komplext arbete med boken. Och det var också så jag visste redan från början att det här är inte en bok där jag kan göra rätt, utan det här är snart ett projekt där man får försöka göra så lite fel som möjligt. Och sen har jag efter att boken publicerades så har jag också pratat med personer som har mer kunskap om ämnet och liksom fått deras synpunkter på boken för att kunna dels lära mig och så tar jag med mig det när jag föreläser om boken och alltså grafisk formgivning och etik till studenter. Så att det är liksom, den här boken är verkligen inte, gör så här så funkar det, utan det här är verkligen en bok som jag har lärt mig jättemycket av. Till exempel att jag skulle haft inte bara en mentor från grafisk formgivning, jag skulle också behövt samarbeta med afrosvenskar för att få en annan läsning på materialet, en annan läsning på formgivning, för att se saker, alltså cover my blind spots. Det var någonting som jag helt missade, som jag borde ha gjort, kan jag ju se.
Tack så mycket för det uttömmande svaret. Jag tror jag fick svar på det mesta jag ville veta om det bokprojektet.
Podden avslutas alltid med att gästen fritt får reflektera över något eller alla Linnéuniversitetets fyra nyckelord, nämligen närhet, nytta, nyfikenhet och nytänkande.
Och då väljer jag ju självklart nyfikenhet. Alltså det är ju det bästa, alltså vi måste vara nyfikna. Jag tänker att det är det viktigaste. Och det är det jag hoppas att eller jag försöker förmedla det till mina studenter, att med nyfikenhet kommer man så, man behöver inte bli, vi kräver ju av våra studenter, det heter ju Visual Communication Plus Change. Så de jobbar med graf. Grunden är visuell kommunikation, grafisk formgivning. Men vi kräver att de jobbar med väldigt komplexa ämnen som har med hållbarhet att göra. Och då tror jag att det bästa sättet är att vara nyfiken på det här. Att liksom, okej, nej men vi kräver inte att ni ska bli experter på de här områdena, men ni måste vara nyfikna på det. Ni måste vilja lära er mer om det, ni måste vilja förstå saker. Och med den nyfikenheten så tror jag också det kommer en viss ödmjukhet inför att, oj, vad är det här? Vilket gör att man blir bättre som grafisk formgivare. Och sen tror jag också att generellt, alltså jag hoppas ju, det är min dröm, när jag blir pensionär, att jag vill behålla min nyfikenhet. Jag tycker det är så, man märker de äldre personer som man har förmånen att umgås med, de som fortfarande har en nyfikenhet på livet och liksom vad som händer, det verkar verkligen vara det som är någon slags drivkraft, en livsgnista. Så jag tänker att ja, men nyfikenhet det är så viktigt och så bra.
De orden får avsluta den här podden och därmed så vill vi tacka dig, Matilda Plöjel, lektor i design. Ni har lyssnat på ett avsnitt av HUM-podd, aktuell forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet.